Fullföljda studier.
Koll på läget. Koll på läget.
Hej och välkomna till dagens avsnitt av podden Koll på läget. Idag ska vi få prata med Anna Borg som har en väldigt bred kompetens kring frågor som rör fullföljda studier. Anna är lärare, hon har arbetat i utvecklingsprojekt kring hög frånvaro, hon har varit rektor, hon är utbildad specialpedagog, anställd vid Karolinska institutet. Ja, ni hör ju. Anna har full koll på skola och utbildning och idag fördjupar vi oss i begreppet övergångar. Välkomna!
Elever behöver känna sig trygga för att kunna nå sina mål. Det handlar bland annat om bemötande, tillitsfulla relationer och lärmiljöer som främjar trygghet. Detta är ett arbete som kräver struktur, planering och uppföljning.
Det är ju superkul att du vill vara gäst, känner jag. För att ditt namn dök ju upp när jag också höll på att läsa lite om Sven Bölte och så. Så att Anna, hjärtligt välkommen till podden Koll på läget.
Ja, men tack så mycket.
Kan inte du berätta vem du är och vad du gör?
Ja, men jag är grundskollärare i botten, utbildad och legitimerad lärare på högstadiet i alla samhällsorienterande ämnen. Och har jobbat, eller jobbade som det i ungefär 16 år. Sen jobbade jag några år i Salems kommun, en kommun som ligger söder om Stockholm, i ett utvecklingsarbete kring elever med hög problematisk skolfrånvaro. Och tillsammans med elevhälsa och skolledning, men även politiker och såklart all skolpersonal, under 5 års tid så utvecklade vi strategier och stöd för att bättre kunna se till att barn klarade skolan och också se till att de som inte klarade av den och var hemma kunde komma tillbaka. En kort period där var jag också rektor och i samband med det här arbetet så träffade jag ju Sven Bölte, som har varit tidigare med i programmet, och fick möjligheten 2014 att komma och jobba för honom heltid i ungefär 5 år på KAIN då. Och under den tiden utbildade jag mig också till specialpedagog. Och numera så är jag anknuten till Karolinska institutet på KAIN då, där Sven är professor. Och jag utbildar väldigt mycket kring NPF-frågor och framförallt kanske hur man behöver organisera och förstå kring övergångar för elever som kan få svårigheter, men också överlag. Vad kan man tänka på? Vad kan det vara vettigt att göra så att man inte får svårigheter? Och skriver lite böcker. 4 stycken har det blivit. Den sista kommer ut nu i september. Så jag gör lite allt möjligt kopplat till grundskola och gymnasiet, kan man säga.
Men jag tänker, du nämnde ju övergångar där också i presentationen. Så jag tänkte att vi skulle stanna upp lite vid den frågan. För jag tycker den är så spännande. Kan inte du liksom kort berätta, vad är din beskrivning när vi pratar övergångar?
Ja, men det där är en väldigt bra fråga. Och vi som skrev boken då om övergången först i grundskolan, men nu också i gymnasieskolan, vi jobbade nästan ett år med att försöka förstå vad en övergång var. Alltså hur ska den definieras? Men vi gjorde så här då, att vi valde lite mellan förändring, för det kommer ju förändringar med övergångar. När man då exempelvis går från grundskola till gymnasiet så förändras ju mycket runt eleverna. Samtidigt så enades vi om att en förändring har mer som en, jag ska säga, huvudkaraktär, att den kommer från externt håll, ofta spontant utan större möjlighet till planering. Medan en övergång, som vi ser det, är i högre grad något man kan förutse. Och eftersom man kan det så kan man också planera för det. Och anledningen till att vi landade i just den här typen av definition, alltså att det är något man kan förutse och därför planera och påverka, var att både Sven, men också jag och Linda Hallberg som skrev första boken där om grundskolans övergångar, träffar ju väldigt många lärare på olika sätt, i verksamheter, i handledning, i utbildning och så vidare. Och det de lyfte upp var liksom situationer som blev svåra för eleverna, som exempelvis övergången till grundskola till gymnasiet. Men även att det kan finnas svårigheter och utmaningar inom en lektion, att det finns en rad övergångar. Eller mellan lektion och rast, eller till och från lunchen eller idrotten, eller mellan skolbyggnader. Och då tänkte vi så här, att det är ingen direkt förändring. Att det liksom helt plötsligt förstår man att så här många barn ska lämna nian och börja gymnasiet. Vad ska vi göra då? Utan eller så här många barn ska ha lunch idag, liksom. Vad ska vi göra då? Utan det där kan mer betraktas som någonting som vi vet om. Någonting som vi därmed kan planera och organisera för, även om det också är väldigt utmanande. Så vi ser mer som en övergång på något som man i väldigt hög grad kan förutse och påverka. Och därför då så faller ju naturligt vissa övergångar inom den definitionen, kan man säga.
Då tänker vi stora övergångar som du sa där. Det kanske är då man byter klass eller man byter årskurs eller från grundskola till gymnasiet. Och så har vi små övergångar som kan vara det som sker varje dag. Egentligen.
Ja, men absolut. Och framförallt är det en väldigt stor övergång mellan grundskola och gymnasium. Eftersom väldigt mycket kommer som förändringar på det. Man byter helt skolbyggnad, man byter kanske helt ut kompisskapet, man ska etablera nya vänner. Man får helt nya lärare, man kanske får en helt annan väg till skolan. Det som har varit nära, kanske man måste åka med buss. Och, det är mycket som förändras på en sån skolgång. Och, så det skulle ju kunna betraktas som en större övergång. Mm. Men de här mindre som då kanske inom en lektion eller mellan lektioner eller för den delen på gymnasiet, tänker jag nu när vi har skrivit den boken också, att träffar ju på personal inom gymnasieskolan men också elever som vi har intervjuat som berättar att de numera inte äter lunchen till exempel i en skolmatsal som ligger på själva skolan. Utan de äter lunch på någon restaurang där de har lunchkuponger. Och att de berättar då, de här eleverna, att förr i tiden då när man satt i nian då i sin matsal i skolan, då reste sig ju liksom alla mer eller mindre i klassen samtidigt för att gå till lektion. Men på de här delarna, man sitter kanske på den här restaurangen där man har de här lunchkupongerna, där kan det ju sitta väldigt många vänner eller bekanta som går på olika program och därför också reser sig på olika tider. Man får som ingen direkt stöd i att liksom, just det är nu vi måste börja gå tillbaka. Och att liksom lära sig att man behöver mer tid att gå tillbaka för att hinna i tid till lektionerna om skolmatsalen är förflyttad en bit ifrån skolan. Liksom. Så det blir ju en hel del förändringar liksom, i samband med den typen av stora övergång som ändå faller på eleverna att liksom, på något sätt hantera. Kan vara bökigt.
Jag tänker på det som du sa då, att man kan förutse en övergång, men det finns ju många som man kanske inte heller kan förutse där heller.
Ja, men så är det ju, men jag tänker så här att man får rikta in sig, försöka lista ut vad man kan förutse och lägga sitt fokus där. För jag tänker en sån här situation som jag tog upp här nu då, att det förändras med att man kanske inte har någon egen skolmatsal. Det vet man ju. Och det finns det ju sätt att liksom, så länge man vet om det och att det kommer att ske, så är ju det möjligt att informera om också. Även om det kanske inte är praktiskt möjligt att testa på det innan man väl är där. Men det faktum att man vet att det sker, att schemat kanske har tagit hänsyn till det här. Att man vet hur många minuter man har. Att man kanske ändå liksom på något sätt försöker hjälpa eleverna att hantera den här typen av förändring. Med stödstrukturer på olika sätt. För det var ju just det de här eleverna sa. Att stödstrukturerna låg ju förut i gruppen elever som reste sig i årskurs 9. Därför alla skulle tillsammans. Men här är det ju inte bara lunchen som organiseras att någon ska äta, utan det blir ju också påfallande svårt kanske att ta sig tillbaka till lektionen i tid. Jag träffar också väldigt många elever under den här tiden på gymnasieskolan som berättat att idrottslektionssalen, alltså idrottssalen, inte låg i samma skolbyggnad. Och att den ofta, de kunde åka liksom med i det här fallet ta tunnelbanan i 20 minuter till exempel till sin idrottshall. Och den låg ju liksom på eftermiddag, men de hade en lektion efter idrottslektionen då, som de skulle tillbaka till. Och det var många som berättade att de inte åkte tillbaka till den lektionen. För de åkte direkt hem. För det blev ett moment däremellan. Den där typen av övergång att åka tillbaka och avsluta den där sista lektionen. Det blev en fika istället med kompisarna.
Vad gör man åt sånt? Vad kan exempel på en sån stödstruktur vara då? För jag tänker att då handlar det om schemaläggning kanske. Mm. Att tänka att okej, hur ska vi tänka här så att vi måste göra det här klokt? Liksom. Och det vet vi som har jobbat i skolan att det är ju inte alltid det lättaste heller att få ihop det pusslet.
Jag tänker precis som du. Jag har jobbat som rektor. Jag vet precis hur det är att lägga schema. Ja. Det är inte enkelt. Men hur som helst är det ju så här att om det blir så då, som i det här fallet elever berättade för mig i intervju, då är det ju ändå så att det uppkommer vissa risker med den schema man har. Och hur det än är så måste man ju ta höjd för de riskerna då. Om det ligger ett idrottslektion mitt emellan två andra lektioner. Då är det ju en ökad risk att elever på gymnasiet kanske inte kommer tillbaka. Och då är det klart, då måste man ju tänka, vad ska vi göra för att förebygga den risken? Sen är det ju så att man kan liksom inte gå och hämta eleverna kanske och ta dem liksom till lektionerna och så vidare. Men man måste ändå ha en plan för risken som uppstår, hur svårt det än är att lägga schemat. Det finns inget facit, men man måste jobba med frågan hela tiden. Så mycket man bara kan och aldrig släppa den. Därför att man kommer att kunna påverka väldigt mycket.
Koll på läget.
Det är också viktigt att liksom validera olika saker när man tittar på det här. Som exempelvis hur mycket lär sig barn som är otrygga. Eller hur mycket lär sig människor som är otrygga. Och det gör man ju inte. Man behöver ju på något sätt ha en trygghet i sammanhanget. För att liksom rikta fokus och uppmärksamhet på något annat. Annars kommer man ju försöka bli trygg. Och det är ju när man samtidigt skiftar lokaler, man kanske samtidigt skiftar vuxna. Man kanske också går från att ha bänkar till att ha skåp. Men också hela tiden träffa på nya jämnåriga. Man har basgrupper eller man har tillvalsgrupper eller man har liksom språkgrupper och så vidare. Och när man går med de där grupperna så förändras inte bara liksom lektionssalar, innehåll och lärare, utan också de man ska samarbeta med. De som man ska vara tillsammans med, de jämnåriga. Och då blir ju allt som på något sätt är känt, okänt och otryggt. Samtidigt som det finns ett innehåll och en prestation. Och där tänker jag att det är viktigt att tänka till i grundskolan överhuvudtaget när det gäller liksom de här typen av grupper som man slängs in i väldigt mycket som barn. Alla klarar inte det lika bra för att man har organiserat det så. Utan det är ju också i relation till de behov man har. Och att man försöker organisera förutsägbarhet i övergångar för att det är någonting som ofta är trygghetsutmanande. Att göra de här typen av övergångar. Att gå från någonting som man vet vad det är till någonting som man kanske inte riktigt vet vad det är. Men också i samband med att vi byter stadie på grundskolan så brukar man ju blanda grupper. Och det är inte så ovanligt att man väntar och berättar vilka de nya grupperna blir kanske till augusti. När barnen börjar. Men min erfarenhet när jag intervjuar barn i samband med deras övergångar i stadier till exempel på grundskolan, det är att det där är det viktigaste.
Att veta inför, hinna förbereda sig.
Kommer vara i samma grupp som jag i augusti. Därför att det är en väldigt stor del av tryggheten. Jag vet att det är jättemycket som ska göras hela tiden i skolan. Och det är jag väl medveten om. Men jag tror att, eller min erfarenhet är i alla fall, att om man skickar hem barn under sommarlovet och inte vet riktigt vilken grupp de ska tillhöra, vilka som är i den där gruppen, om de känner någon. Och sen har vi också, om man känner lärare eller känner till lokaler och så vidare. Då kan det bli extra svårt för några att gå tillbaka till skolan i augusti. Många elever har väldigt mycket konkreta frågor till exempel. Jag pratar med en elev nu i förskoleklass liksom, som frågar mig så här, kommer den blåa mattan att hänga med? Som vi ska samlas på, vet du det liksom? Och jag tänkte att om jag hade kanske gjort någon övergångsplan där, då hade jag nog inte tänkt på den blåa mattan. Vad viktigt att han sa det där till mig. För att han tänker ju så konkret, så det gör inte jag. Och det där är ju också en av de framgångsfaktorer som finns när man ska organisera för övergångar. Det är ju liksom att de som berörs av övergång är förberedda på övergång. Att det finns en tydlighet och transparens och att de förstår vad det innebär. Någon form av allmänt men också mer specifikt. Men för att veta det måste man ju fråga dem. Så om man börjar fråga, då tror jag också att vissa av de där frågorna kan man ge svar på utan att man har en övergångsplan till exempel. Men jag tror också att vissa av de där frågorna, om man ställer dem, kommer att få en att förstå att man behöver den. Därför att när barn ska byta stadier till exempel, om vi tar det som ett exempel mellan trean och fyran till exempel, då är det ju lärare och personal på både i fyran och i trean som måste samarbeta. Och det krävs en organisation för det. Och vi vet alla hur mycket det är att göra i skolan. Så ska man göra det här innan juni, ja då måste ju den organisationen prioriteras innan juni. Det handlar ju väldigt mycket också om prioriteringar utifrån vad man tänker är supercentralt. Jag tror att det här verkligen är det. Och jag tror att vi har lite för högt ställda krav på elevers egna förmåga att liksom orientera sig och tidsplanera och strukturera och organisera sig i ett nytt landskap som det ändå blir. Och att jag tror att vi kan bygga mycket bättre strukturer i lärmiljön, kanske visualisera så att man hittar lättare i en skola exempelvis. Att man inte byter liksom plan hela tiden, att man har sitt skåp där man har sitt skåp i 3 år och inte ändrar det. Att man liksom, kanske när man börjar 4:an eller 7:an, att man är på en viss, alltså de flesta lektioner kan man ha på i en viss del av byggnaden. Att klockorna fungerar och inte stå still eller visa fel tid eller gå olika. Det är ett jätteproblem för många av elever jag träffar att de inte vet hur de ska komma i tid. För det finns inga klockor som de kan ta höjd i. För alla går olika eller inte fungerar. Och de förväntas veta lite grann hur de ska planera sin tid. Genom att hämta ett material i ett skåp som kanske ligger i en byggnad. När lektionssalen ligger i en annan. Och jag tänker att det finns nog en hel del vi skulle kunna göra genom att synliggöra och tydliggöra i lärmiljön för att inte hamna i de här individuella anpassningarna i vissa fall.
Som vi säger här, när vi pratar lärmiljö så finns det också en klurig del med en digital lärmiljö för många elever. Att den också kan bli väldigt överväldigande och det är mycket information och det läggs också ett ganska mycket ansvar på eleverna själva att hålla reda på och veta vart man hittar informationen och det är många olika grupper och system man ska in i. Är det någonting som du också har sett som en faktor kopplat till övergångar så att säga?
Alltså jag tror att det är ungefär samma princip där att man måste ju vara, när man ska introducera elever till en ny skolbyggnad eller till en ny lärportal eller digital lösning eller vad det än är, så måste man nog planera in en hel del tid att liksom modellera det där.
Mm.
Att hela tiden liksom visa först tillsammans vad man ska göra. Och inte förvänta sig att det får man lära sig själv. Och det vet jag att Sven pratar om. Och det pratar jag också om. Just den här egna liksom, den här självständighetskravet. Att man själv ska liksom... Man blir lämnad åt sig själv att klura ut det här. Och jag själv, jag kan bara utgå från mig själv. Jag själv svarar att det finns i Teams. Och när jag säger det nu så tänker jag att det är ett ganska inte så bra svar. För Teams, det är så mycket mer än Teams. När vi tänker att vi ska då organisera lärmiljöer som ska stärka barns förutsättningar. Måste liksom ha en typen av en agenda själv där vi vet. Vad måste vi lära dem av den här miljön? Och ha det som en del av vår planering. Har vi inte det, då kan det ju tendera liksom att inte ha tid att lära dem det där. Utan vi har ju också ett späckat innehåll. Men då blir man ju helt utelämnad åt sina egna förmågor att lösa situationer som ibland är omöjliga.
Koll på läget.
Så... Har vi system eller ska barn börja nya skolor eller nya lokaler eller lära sig nya rutiner? Då måste vi ju genomföra rutinen tillsammans.
Jag brukar alltid fråga vad dina tre nycklar eller tre råd utifrån din koll på läget. Liksom, vad är de tre magiska nycklarna kring att förbättra arbetet med övergångar?
Ja, men det första tror jag är att faktiskt den här frågan blir en fråga. Att man förstår vikten av att arbeta med övergångar på det här viset. Vad övergångar utmanar. Både de kognitiva förutsättningarna hos oss men såklart hos eleverna. Men också trygghetsutmaningarna. Och att det är en viktig fråga. Sen att ta hand om frågan, det måste man göra, tror jag, på ett väldigt systematiskt sätt. Att man gör en kartläggning på skolan där man då tittar tillsammans med personalgruppen eller organisationen, ledningen, elevhälsan. Men att man inte glömmer eleverna. Och att man försöker liksom lista ut vilken typ av övergång eller övergångar är det som ger oss svårigheter här. För det behöver inte vara samma för alla skolor. Och att man gör en tydlig plan där man fördelar ansvaret för de som kan klara av det. Och att man ser till att man har organisation att följa det. Och att man följer upp att det man har sagt att man ska göra att det sker, och om det inte sker att man liksom ser till att fundera på varför och så att liksom, så man inte tappar bort det bara, och att man liksom utvärderar det. Den första delen är att det faktiskt är viktigt att de här frågorna faktiskt behöver organiseras för, och sen att man gör det på ett systematiskt sätt. Och det tredje, just det här att man inte glömmer bort eleverna. Alltså, fråga, ta hand om eleverna, tankar kring det här på klassråd, elevråd eller skyddsombud. En enorm stor källa till kunskap. De som just börjar fyran, vad hade de behövt i trean? De som just började gymnasiet, vad hade de behövt i nian? De som just började, alltså, jag tror att det finns väldigt mycket kunskap som vi kan göra någonting av. Men att det får inte stanna vid en plan, det måste bli verkstad.
Verkstad och inte plan, ska vi säga. Tänker jag att jag får, eller nej, både och såklart.
Ja, exakt, för att det är väldigt svårt i en skola där det är så otroligt många inblandade.
Ja.
Att alla bara går och gör verkstad, det går ju liksom inte. Utan det måste ju finnas liksom en kartläggning som gör att man känner att det här är relevant. Det här har vi tagit fram tillsammans. Det här är meningsfullt. Och att det finns en tydlig plan som säger liksom, det här ska vi göra, men det här ska också Anna göra.
Ja.
Så där blir ju planen viktig någonstans. Att man är ju en av många olika kuggar. Och inom skolan är det väldigt många som behöver göra saker och ting parallellt. Så att bara gå och göra, det tror jag är svårt idag. Och det, där är det viktigt, där som du ställde inledningsvis också, att man definierar vad det här faktiskt betyder. För annars blir det väldigt svårt att kartlägga. För att om ingen vet vad det betyder, så kan det betyda allt och ingenting. Och då blir det väldigt ostrukturerad kartläggning. Men jag tror också liksom att planen är ju ingen plan som är för sig själv. Den ska ju hjälpa oss att genomföra det vi ville förändra.
Jättestort tack, Anna, för att jag fick ringa upp dig och höra efter kring framförallt övergångar.
Ja, men tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var jättespännande.
Ja, men tack själv, Anna. Och
lycka till framöver.
Tack så mycket. Hej
då!
Hej då!
Fullföljda studier. Koll på läget.